skapat märken som ska liksom inspirera och uppmuntra till det också.
Förhoppningen är att det här ska öka simkunnigheten som dalat de senaste åren.
Simkunnigheten verkar sjunka bland landets sjätteklassare och det är oroande signaler vi får. Det här är i kombination med att vi ser att bassängvattenytan minskar per invånare och att vi också ser att drunkningstalen har ju planat ut. Vi blir ju inte bättre på att trycka ner drunkningsolyckorna.
I bassängen på kampementsbadet måste Aileen fortfarande använda simpuffar. Men Amorina lärde sig simma förra sommaren.
Så kommer du ta några av de här märkena, tror du, i sommar?
Ja. Mamma, vilken är det där?
Den heter Sjöstjärnan Lila. Då ska man simma 10 meter bröstsim. Det kan du.
Kan jag det?
Ja, det kan du.
Reporter här, Ylva Tidevall. Vädret, vi tar en titt på morgondagen. Stora delar av landet får då molnigt med regn eller skurar. Men i sydöstra Götaland och norra Norrland först en del sol. Temperatur från i söder 15-20 grader till i norr 10-15 grader. Ekos nyheter kvart i fem producerades idag av Karin Holsten. Jag heter Carina Galanou Ipsonius.
P1, Sveriges Radio.
Ja, där är Studio 1, vår andra timme.
Där vi börjar i Gaza, kaotiska scener när nödhjälpen ska delas ut. Minst 20 människor sköts till döds i morse.
Strax Ulrika Modéer från Svenska Röda Korset om hur hjälpen ska kunna komma fram.
Och snart är det sommarlov för många barn, men när hösten kommer, ja, då står flera stolar tomma.
Det handlar ofta om barn som förts bort mot sin vilja.
Och sist, presidentvalet i Sydkorea. Om några timmar kan det vara klart.
Helena Groll och Lasse Johansson här i studion.
Och först Gaza alltså, där då ett 20-tal personer ska ha skjutits till döds i morse när de var på väg till en distributionsplats för att hämta mat och nödhjälp. Och FN kräver nu en oberoende utredning för om händelsen har utgjort krigsbrott.
Och vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros med oss från Jerusalem. Vad vet vi om vad som har hänt?
Ja, vi vet att människor stod i västra Rafah nära ett matutdelningscenter när det började skjutas mot dem i gryningen. Det här ska ha skett runt 4-tiden. Folk vittnar om att det sköts från luften av drönare men också från marken, av stridsvagnar. 27 dödades och över 90 skadades enligt Hamas kontrollerade hälsodepartement. Och den israeliska militären meddelade i morse att man har öppnat eld mot en mindre grupp misstänkta, som man uttryckte det, som hade rört sig mot israeliska soldater och avvikit från den väg som Israel tillåter. Men folk som var där vittnar om att de höll sig till vägen. Och det var flera som sa till oss att de följde liksom det som IDF beordrade via högtalare. Och vi kan höra vad 14 årige Ahmed Zidane, som var där tillsammans med sin mamma, berättade till vår medarbetare Bara Lafi, som träffade honom på Nasser sjukhuset medan han letade efter sin mamma som skadades under den här skjutningen. Ja, Ahmad berättar här förtvivlat, som vi hör, att ja, vi gick precis där de sa att vi ska gå, men plötsligt så börjar folk runt omkring oss falla. Du ser din bror dö, du ser din mamma dö, säger han, och kallar den israeliska armén för lögnare. Och när han intervjuades, som vi hörde här, så var han osäker på var hans mamma var. Han hade gått runt på sjukhuset och letat efter henne, och så till slut så hittade han sin mor, eller ja, mammans kropp. Det visade sig att hon var död, och vi kan höra hur det lät. Ja, vi hör här både Ahmad och hans syskon som sitter där vid mammas kropp och gråter, och vi hör Ahmad skrika: må Gud ge mig styrka.
Ja, svårt att lyssna till den rösten där, men Ahmad, men i helgen så ska ytterligare då 35 civila dödats i en liknande situation, och vittnen uppger att det blev att de blev beskjutna av israeliska styrkor, men Israel förnekar ju det här. Vad vet vi om den attacken?
Ja, det var en liknande händelse precis vid samma plats i Västra Rafa, ett område som heter flaggrondellen, om man ska översätta det från arabiskan. Där folk väntade på att få tag i matkartonger, men vittnar om att de blev beskjutna från olika håll, och det var också vid gryningen. Och som du sa så har IDF förnekat att man har skjutit mot civila, varken vid eller närheten av det amerikanska matutdelningscentret. Samtidigt som IDF publicerade i söndags en video på sociala medier från en annan plats som visar beväpnade män som skjuter och kastar sten mot en folkmassa. Och det var många som såg den här videon som bevis på att det var Hamas och inte IDF som sköt. Trots att den israeliska militären inte skriver att de vi ser i videon är Hamas.
Så många motsidiga uppgifter som du beskriver här. Men hur kan vi veta vem det är som har skjutit?
Det vet vi inte. Många medier har försökt verifiera vilka som sköt i söndags. Vi vet vilka som sköt idag, för IDF, den israeliska militären, säger att det var vi som sköt. Och att vi kom ur, att det var mot folk som avvek från den här vägen. Och att de kommer med mer information. Men många medier har försökt ta reda på vilka som sköt i söndags. Det går inte. Det har inte varit framgångsrikt att försöka veta vilka som sköt. Och vittnen menar att det här hände i ett område som den israeliska armén har full kontroll över. Och vi ställde en fråga till flera läkare som tog emot skadade och dödade, om de av de skador de har sett kan veta vad det var för vapen som användes. Och en av dem som svarade på vår fråga var en kirurg, en brittisk kirurg vid Nasser-sjukhuset. Vi kan höra vad han sa.
Many of the victims had gunshot wounds, which means that the shots were likely to be aimed so that the whoever shot them would be aware of what that they were shooting at. And that's either by an infantry soldier or more likely from a quadcopter drone, which is armed with a small arms weapon. And in that case, the operator would certainly know because he or she would see it on the camera.
Ja, det här är kirurgen Graham Groom som menar att han inte kan tala om för oss vilket vapen som har använts. Men de som sköt visste vad de siktade mot, säger han. Hade bra sikte, som till exempel drönare som är försedda med kameror.
Samma, jag tänkte bara en kort fråga. Det här är ju en nybildad organisation, The Gaza Humanitarian Foundation, som ansvarar för den här nödhjälpsplatsen. Det är en kontroversiell organisation. Kan du kort förklara på vilket vis?
Det är för att vi inte vet så mycket om dem. Jag har försökt hitta till exempel en hemsida till dem och inte kunnat göra det. De har en Facebook-sida som inte ser så professionell ut. Och vi kan inte heller veta, många stora medier har försökt veta vilka som finansierar den här stiftelsen och har inte kunnat göra det. Och det har spekulerats om att det är den israeliska regeringen som egentligen finansierar GHF, som de heter förkortat, och någonting som oppositionsledaren här i Israel, Yair Lapid, har sagt att det är ett israeliskt skalbolag, men någonting som regeringen har förnekat. Så okay. Det är väldigt mycket vi inte känner till om den här Humanitarian Gaza Foundation, som den heter.
Samar Hadrosa, så är vår Mellanöstern-korrespondent. Ulrika Moder är med oss nu, generalsekreterare på Svenska Röda Korset. Välkommen till Studio 1.
Tack.
Människor som skjuts till döds när de försöker hämta mat. Hur reagerar du på de här senaste dagarnas händelser?
Jag reagerar på samma sätt som vi har gjort under lång tid nu, och är det någonting som vi vet så är det att det här lidandet måste få ett slut. Vi vet också att internationell humanitär rätt, det man ibland kallar för krigets lagar, ska efterlevas, och då ska ju civila skyddas. Det har alla stridande parter ansvar för, och naturligtvis också Israel som ju har infört en total blockad som gör att de aktörer, FN men också vi i den internationella Röda Korsrörelsen som står redo med lastbilar bara några kilometer bort faktiskt ska få bedriva ett bistånd, humanitärt bistånd, med all den erfarenhet vi har och med de grundläggande humanitära principer som det internationella samfundet, inklusive Sverige, har kommit överens om.
Men jag tänker, modellen för hur hjälpen delas ut nu, den här organisationen som vi talade om lite kort, den delas ut i militärzoner, och personerna som får hjälp de kontrolleras noga. Allt det då för att Hamas inte ska kunna lägga beslag på förnödenheten. Vad tycker du om den modellen?
Vi har ju tydligt sagt, precis som FNs företrädare, att vi har ju erfarenhet av att jobba i den här typen av svåra sammanhang under många, många årtionden. Det är inte alltid lätt att hantera, men är det någon som kan hantera detta på basis av erfarenhet och humanitära principer så är det FN och den rörelsen. Vi har ju våra kollegor på plats, både från det lokala Röda halvmånen men också ifrån den internationella Röda korskommittén, och jobbar väldigt principfast. Och jag vill också tillägga att idag så fick vi tidigt på morgonen också uppgifter ifrån vårt fältsjukhus i Rafa, där man hanterade ytterligare en masshändelse med 184 skadade, flera av dem då relaterade till det här som beskrevs, det vill säga människor som skadats när de står i kö för att få humanitärt bistånd. Det är helt oacceptabelt. Mm.
Men du, hur skulle alternativet se ut då om man vill undvika att hjälpen skulle hamna i Hamas händer? Hur ska det bedrivas?
Ja, men det är inte ett alternativ, utan grundregeln måste ju vara att de aktörer som är utsedda och erfarna aktörer för att genomföra ett opartiskt, neutralt, humanitärt bistånd där man når de som är mest nödställda först, det vill säga FN, det vill säga internationella Röda Korsrörelsen, vi måste få möjlighet att göra det.
Men du ser ingen förståelse i någon mening för att man vill undvika att Hamas på något sätt berikar sig?
Jo, men alltså självklart, alltså de här grundprinciperna, de humanitära principerna för biståndet, det är ju det som man hela tiden verkar för att det ska funka. Och det är ju de här aktörerna, det är vi som har gjort detta under årtionde efter årtionde i svåra utmanande konflikter med olika parter, som är bäst skickade att göra detta. Mm. Vi vet ingenting om detta privata initiativ och en utveckling internationellt där man ser privata initiativ eventuellt gå hand i hand med militära intressen eller andra politiska intressen. Det är en otroligt farlig utveckling.
Ni är ju en av de hjälporganisationer då som har stora lager, om jag förstår, med nödhjälp på Västbanken också, som inte kommer fram. Hur kan du beskriva läget när det gäller de leveranser ni har och det ni inte kan leverera?
Ja, men vi har depåer och katastroflager både på Västbanken och sen också i Egypten. Och efter att den här totalblockaden infördes i slutet av maj så har vi ju bara kunnat bidra med små, små skärvor av det som är nödvändigt och det som vi också har, som sagt, var bara några kilometer bort ifrån de nödställda. Så att vi är ju redo att agera omgående, precis som vi gjorde under den tid som gränserna var öppna, för att säkerställa att de människor som nu är extremt utsatta får det bistånd som det internationella samfundet har sagt att de ska få.
Men du, det vi hörde här från Ahmad här, 14 år gammal, som förlorar sin mamma, och det här akuta läget för människor i Gaza, med tanke på det som händer, hur ska människor överhuvudtaget våga närma sig de här leveranserna och riskera livet för att få mat?
Ja, det är ju det man frågar sig, och jag tänker, kan vi försöka föreställa oss hur det skulle vara efter 2,5 månad utan tillgång till det mest grundläggande, att stå i en kö och riskera att bli beskjuten? Våra kollegor som jobbar på fält under kulregn och bomber när de behandlar skadade som kommer in. De kan inte ta emot alla. Sjukhusen, ambulanserna, det är ju ingenting som funkar längre på plats så som det borde göra i enlighet med det vi har sagt att vi ska bedriva. Ett princip för att humanitärt bistånd med skydd för civila enligt krigets lagar.
Så om det fortsätter så här med beskjutningar, människor som kanske inte vågar komma ens där maten finns, vad ser du framför dig?
Nej, men om det fortsätter så här, alltså dels det enorma lidande som vi måste få slut på. Men vi vet ju också att när vi har sån här enorm brist på respekt för överenskommelser så är det svårare att på sikt hitta en förhandlad lösning, en hållbar fred. Och jag tänker att vi alla behöver se på det här och vara oroliga. Är det så här krig ska bedrivas? Är det så här humanitärt bistånd ska bedrivas under oklara former med aktörer som vi inte känner till? Då har vi anledning att vara oroliga för att vi lever i en väldigt konfliktfylld värld och den här utvecklingen måste få ett slut. Vi vet vad vi ska göra och vad vi har sagt att vi ska göra och det måste också göras nu.
Ulrika Moder, generalsekreterare på Svenska Röda Korset. Tack för att du var med och tidigare hörde ni också vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Och vi kan väl läsa sig att imorgon blir det mera Gaza.
Ja, en stor del av Studio 1 ägnas då åt situationen i Gaza. Vi hör direkt från de här platserna där nödhjälpen ska delas ut. Och vi ska även höra svenska politiker om diskussionen kring vilken hållning Sverige och EU ska ha mot Israel om situationen för civilbefolkningen inte förbättras imorgon i Studio 1 alltså.
Studio 1 i P1, tisdag eftermiddag. Sommarlovet närmar sig för alla som går i skolan. Ett lov som för många förknippas med sol och bad. Men när höstterminen drar igång igen, då saknas elever runt om i Sverige.
Orsakerna kan förstås variera, men ibland beror det på att barn förts utomlands mot sin vilja. I vissa fall så är det kopplat också då till hedersförtryck.
Och det här, ja, det vill nu polisen uppmärksamma. Åsa Wallinder, polisinspektör på polisens nationella operativa avdelning NOA. Välkommen hit.
Tack.
Stolar står tomma när höstterminen drar igång. Hur allvarligt är det här?
Ja, för de enskilda barnen och ungdomarna som drabbas av det här är det ju oerhört allvarligt.
Och vad är det som ofta har hänt när ett barn inte kommer tillbaka?
Ja, precis som du nämnde så är det ju ganska ofta ett resultat av hedersförtryck. Att man lever med hedersnormer och att man har blivit utsatt för brott helt enkelt ofta. Och många gånger så handlar det om att man blir lurad att det ska vara en sån här trevlig resa. Men att det egentligen visar sig vara någonting annat.
Så det är föräldrarna som lurar sina barn? Är det du säger?
Ja, många gånger är det ju tyvärr föräldrarna och den närmaste familjen som är de som är förövare i de här typen av brott.
Och då åker de iväg och sen så stannar de på platsen eller vad händer?
Ja, det kan ju se lite olika ut. Men ja, det kan ju vara så att man tror att man ska åka iväg på en semesterresa, hälsa på släktingar och sen få åka hem. Och så visar det sig när man kommer dit att man kanske blir bortgift eller kvarhållen mot sin vilja. Eller också så reser man kanske inte riktigt dit man trodde utan resan går vidare någon annanstans.
Och hur utbrett är det här?
Ja, det är tyvärr för vanligt. Det finns ju ingen egentligen statistik över det här. Men det finns ju många lärare runt om i landet som vittnar om tomma stolar.
Vi ska höra från Marika Andersson som är rektor på Lövgärdeskolan i Göteborg. Välkommen till Studio 1.
Tack. En liten rättelse bara. Jag är rektor för tre skolor. Lövgärdeskolan är en av dem. Jag har två lågstadieskolor också.
Bra, då vet vi det. Inför terminstart för 2 år sedan, då saknades 14 elever. Ni lyckades komma i kontakt med samtliga genom en metod som ni kallar för tomma stolar. Berätta vad den där metoden går ut på.
Vi redan första skoldagen så har lärarna i uppdrag då att verkligen kolla, okej, är alla på plats? Om de som saknas, så är lärarna de som i första hand har kontakt med vårdnadshavare. Och många gånger så får man tag på dem en gång de har missat att meddela att de fortfarande är på semester eller att det finns förklaringar. Är det så att inte lärarna får tag på eleverna så har vi medarbetare på alla skolorna där man då kurator, socialpedagog, skolsocionom, fritidsledare, det är olika som har det uppdraget som tar det vidare och verkligen och fortsätter att jaga vidare. Och det innebär att vi inte ger upp förrän vi vet. Och är det så att vi till slut bara inte kan, så ganska snabbt så tar vi kontakt med socialtjänsten för att säga att nu har vi fått ett tag med föräldrarna och vi vet ni något som vi inte vet och sådär. Så att...
Och i det här fallet då, de här 14, fick ni fattball och fick förklaringar?
Ja, och det får vi oftast. Då får inte vi direkt kontakt med föräldrarna. Vi går ju och ringer på dörren och många gånger så har ju deras kompisar, klasskamrater vet och kan säga att ja, men de är där och vi har kontakt på Snapchat eller någonting, så att vi den vägen kan få kontakt med elev och vårdnadshavare till slut. Så att,
men ni lyckades...
Det brukar det så att säga.
Ja, men ni har lyckats förhindra vad ni trodde var eller misstänkte var ett barnäktenskap. Kan du berätta om det?
Ja, det här är några år sedan som vi lyckades med det, där det var en elev på skolan som var där vårdnadshavarna skulle ta med eleven till, hemlandet för att gifta bort. Och då var det ju i samarbete med socialtjänsten som vi lyckades förhindra det.
Och kan du berätta
det också
hur ni gjorde det? Stoppade ni eller liksom hur...
Vi kan ju inte göra själva det stoppet, men vi signalerar till socialtjänsten och gör en oro som anmälan att här misstänker vi att det kanske är på väg att de tänker föra bort sitt barn. Och då går ju socialtjänsten och gör själva ingripandet, för det kan ju inte vi göra.
Men hur reagerade föräldrarna då och barnen?
Ja, barnet blev ju självklart tacksam att inte bli bortgift, och det barnet är ju nu vuxet barn, en vuxen människa. Det gick bra den gången, och många gånger så handlar det ju också om att föräldrar behöver stöd i vad är det? Det kan ju finnas påtryckningar från, man säger, från den utvidgade familjen, utvidgade släkten. Att föräldrarna kan behöva stöd i att det faktiskt är de som har ansvaret och...
Vad var det mer exakt som fick er misstänkt att det här var på väg att hända?
Alltså det är svårt att säga exakt. Nu är det ju här många år sedan, och även om jag hade exakt så skulle jag inte säga det, för jag vill inte att det ska kunna identifiera barnet i fråga. Men det är ju, om vi ser, många gånger så hör vi ju barnet också som kan uttrycka en oro, inte så konkret att man säger att jag tror att mina föräldrar ska föra bort mig, utan det kan ju vara att föräldrarna börjar begränsa barnets frirum som barnet ändå har rätt till, att ha kontroll, att du kommer hem direkt eller vilka umgås du med. Vi kan se kanske ett förändrat mående hos ett barn som gör att vi reagerar, men framförallt så handlar det också om att vi från, alltså, den dagen våra elever kliver in på våra skolor, så är det viktigt att vi bygger ett förtroende med barnet, så att barnet känner att händer något så vågar jag berätta.
Just det.
Åsa Wallinder, polisinspektör, du sitter och lyssnar och hör vad som hänt i just den här skolan, Lövgärdesskolan, och hur man arbetar där. Det här med, nu vill ju ni gå ut och tala om att uppmärksamma det här. Tänk på det här nu inför sommaren, att folk ska bli medvetna om det här. Vi hörde här om varningssignal, men vilka ska man vara uppmärksamma på, tycker du?
Ja, det är ju i skolan många gånger som de här barnen finns. Vi har ju skolplikt, så de flesta barn är ju i skolan, så det är ju en väldigt viktig miljö. Och därför kan det ju finnas vuxna som barnen har förtroende för, som finns utanför familjen. Och precis som vi hörde så blir de här barnen ofta begränsade. De vet kanske inte alltid själva att de är utsatta för, alltså, ett hedersrelaterat våld och förtryck. Utan det är normalt för dem. Så att det behövs signaler.
För man har ju rätt att resa iväg. Det är ju ingenting som man kan säga att nej, det får ni inte. Men hur risken att man kanske har fel, att man anklagar eller misstänker någon som inte alls har tänkt att göra det här, och att barn och föräldrar, att man hamnar i en konstig situation. Hur stor är den? Eller får man ta den?
Ja, jag tycker det. För att finner man oro för ett barn, något inte stämmer, det är någon magkänsla. Kanske barnet, till och med ibland finns det ju fall när man faktiskt uttrycker att det känns lite konstigt inför den här resan. Barnet kanske har släktingar eller andra i familjen som har blivit bortgifta eller utsatta för kvinnlig könsstympning eller något. Mm. Och då tänker jag att då anmäler man oro till socialtjänsten och till polisen, att det är ett ansvar som man får ta som vuxen.
Hur mycket samarbetar ni i polisen med socialtjänsten?
Ja, jättemycket.
Hela tiden?
Ja, när det gäller barn så är det ett tillsammansarbete.
Marika Andersson, sommarlovet närmar sig ju nu. Och hur tänker du, funderar på vad som ska hända med de elever som... Eller känner du någon oro för elever just nu?
Men jag skulle vilja tillägga en sak bara till det här. Att, jag menar, det handlar ju inte bara om... Alltså, vi har ju skyldighet i ett lag att så fort vi har en misstanke om att barn far illa. Och det behöver ju inte handla bara om att man riskerar att bli bortförd. Utan, så jag tänker den här magkänslan som Åsa pratar om, den är ju jätteviktig att faktiskt ta på allvar oavsett vad det handlar om vi känner oro för ett barn. Och det här med att nu sommaren infaller så har vi ju alltid den här oron. Men jag tycker också det är viktigt att tänka att det ska inte vara så att vi ska leta efter saker, utan ska vi alltid vara uppmärksam på signaler. För att det kan ju vara andra saker som vi kan känna en oro för inför sommaren, att ett barn kanske inte får den omsorg den behöver hemma. Att det finns en brist eller en oförmåga hos vårdnadshavare.
Mm.
Så det tycker jag är jätteviktigt. Och jag vill verkligen trycka på det, så det inte handlar om att man tänker att... att som du sa, de har ju rätt att resa bort.
Precis.
Det har ju alla. Mm. Men vi måste alltid vara uppmärksamma och ta vår känsla av oro på allvar.
Mm.
Oavsett vad det handlar om.
Marika Andersson, rektor i Göteborg, och Åsa Wallinder, polisinspektör på polisens nationella operativa avdelning NOA. Tack ska ni ha båda två.
Tack.
Ja, men vi fortsätter med en del av sommaren, fast en helt annan del då. Naturen har ju vaknat till liv och kommit ganska långt. Egentligen vet de flesta av oss ganska lite om allt det gröna runt omkring oss.
Vi talade ju om småkrypen i vår förra timme, men förr var artkunskapen del i den allmänna bildningen. Men idag nämns den knappt i skolans läroplan. Men spelar det någon roll, undrar vi. Vi börjar i Botaniska trädgården i Göteborg.
Och kolla, här är en hassel som har börjat blomma. Så att här hänger det som långa svansar. Det är hanhängen, så att hos hasseln så finns det hanblommor som är i sådana här hängen. Och sen så finns det också honblommor. Och jag ska se om vi hittar där en liten honblomma. Och så sticker det ut. Jag heter Stina Westrand och jag jobbar som vetenskaplig intendent eller botanist här i Göteborgs botaniska trädgård. För mig så är det viktigt att kunna sätta ord och beskriva det som finns runt mig. Mm. Arterna är ju en av byggstenarna i den här biologiska mångfalden runt om.
Hur bra är vi generellt på det idag?
Men inte jättebra. Så att här i Botaniska trädgården är ju vi lite som ett nav, kan man säga. Som ett kunskapsnav. Vi möter väldigt många olika människor, discipliner på professioner. Det kan vara allt från politiker, det är studenter, det är allmänhet. Och artkunskap och förståelsen för vad som finns i naturen, det går ner i samhället. Och det visar också forskning som bedrivs runt om i världen att den går ner, den här kunskapen.
Mm. Jag kan inte jättemånga arter, men ros kan jag.
Klass 4C från Rambergsskolan i Göteborg är på besök i Botaniska. De har just haft en lektion om ekens betydelse för växter, svampar och djur. I höstas lärde de sig mer specifikt om växter, minns Vincent Ros och Theo Tannevi.
Det var ju roligt att gå ut i naturen och utforska. Skulle identifiera träd, löv och vissa bär och växter. Gud, det var som ett bingo i naturen. Det var roligt att lära sig.
I klassen går också Elvira Stjärnhult Kempinska.
Jag kan typ smörblommor, tulpaner. Det är fortfarande bra att kunna saker med växter, men kanske inte lika viktigt som det var förr.
Smörblomma, tulpan och ett 60-tal växter till skulle svenska fjärdeklassare kunna namnge i början av förra 20-talet. Det här står i undervisningsplanen för rikets folkskolor 1919. Därefter har formuleringarna om arter blivit mer vaga i läroplanerna. På 1950-talet handlade det om 13 växtarter, på 70-talet om karaktäristiska arter i olika naturtyper och i dagens läroplan står att eleverna ska kunna namn på några vanligt förekommande arter. Ebba Lisberg Jensen, docent i humanekologi vid Göteborgs universitet, förklarar varför botanik var en grundläggande del av bildningen för 100 år sedan.
Man ska kunna svenska, stava, skriva, läsa och man ska kunna matematik och sen ska man kunna många arter då. Det här är något man behöver lära sig för att få en omvärldsorientering, att kunna inte bara arterna utan också vad de tyder på, vilken årstid det är till exempel, vad man ska göra i naturen vissa tider på året och också arternas roll i någon slags, vi skulle kalla det idag, någon slags kulturell kanon, alltså när de förekommer i salmer eller dikter eller så. Så arterna hade en roll som en slags kulturförmedlare över tid.
På 60-talet började kunskapsidealet i skolan ändras från det som kallades pluggskola till att eleverna mer skulle resonera och analysera, säger Ebba Lisberg Jensen.
Man föreställde sig att grundkunskapen skulle komma med på köpet, att de av intresse skulle lära sig det här. Men det man kan se när det gäller artkunskap i läroplanerna då till exempel, det är att man helt enkelt bara lägger det här åt sidan och glömmer bort det. Och då får man ju ganska snabbt en ny generation som inte har lärt sig det.
Men är det ett problem i dagens samhälle om vi inte vet lika mycket om arter som förut? Stina Weststrand på Botaniska menar att brist på artkunskap är ett av hoten mot den biologiska mångfalden.
Om man ser till vad biologisk mångfald är, ja, men det är variationsrikedom på alla nivåer i naturen. Och hot mot den är ju, man pratar ju såklart om klimatförändringar och markanvändning och överexploatering av arter och så vidare. Men om vi inte har begrepp, om vi inte har artkunskap, om vi inte har förmågan att kunna prata om byggstenarna av den biologiska mångfalden, då har vi inte heller förmågan att kunna göra bra prioriteringar, att kunna förstå vad vi ens ska prioritera och så vidare. Så att det blir det här att det vi inte känner till, det kan vi inte bevara. Det vi inte har ord för, det kan vi inte prata om. Mm.
Men räcker det inte att ni experter har kunskapen och så vänder man sig till er?
Det kan man ju tänka. Men idag är inte det självklart att den här expertkunskapen fylls på. Man pratar faktiskt om experter inom artkunskap som en egen utdöende art. Det blir som att allting urvattnas också, för att om den här expertkunskapen försvinner och de här begreppen försvinner också från vår allmänbildning, till slut så blir det som att som samhälle och medborgare, vi förstår ens inte att den här kunskapen saknas till slut.
Vi vill glömma en del kunskap för det blir för kostsamt att hålla kunskap i liv.
Mårten Sager är docent i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet.
Vi lever i många stycken i ett kunskapssamhälle där kunskapen utvecklas hela tiden. Och den ska göra det, för världen förändras. De tekniska möjligheterna förändras. Vårt samhälle förändras. Så att det är otänkbart att vi kan hålla vid liv all kunskap som har fört oss dit vi är idag. Däremot så är det klart att det är väldigt bra att fästa blicken på, är det här rätt kunskap som vi håller på att glömma? Så att vi tillsammans som samhälle reflekterar över vilken kunskap är viktig och varför är den viktig och vilken kunskap kan vi med gott samvete så att säga lägga bakom oss.
Vem är det som bestämmer sådana saker?
Jag vill ju tro att vi tillsammans har en möjlighet att bestämma sådana saker. De som de facto ofta bestämmer, det är ju politiker som är lagstiftare och delar ut medel. Det är stora företag som satsar på forskning. Och sen så har vi också den kulturella eliten som kan rikta sökljuset någonstans och höja prestigen på vissa frågor. Men sen vill jag ju också tro att en journalist som du eller en humanekolog eller en botaniker kan lyfta frågan till ett gemensamt samtal. Vad är det vi tycker är viktigt i samhället? Och skapa rörelse kring det.
Vad är det för syfte med att gammal kunskap, om man kan uttrycka sig så, ersätts med ny?
Kunskap är ofta lösningar på problem där det hjälper oss att uppnå vissa saker. Men det är också så att kunskaper skapar mening för oss. Och när kunskap inte längre har förmågan att antingen lösa problem eller skapa mening och förståelse där vi på något sätt sätter in oss själva i ett meningsfullt sammanhang, ja, men då kanske den inte är så viktig längre rent faktiskt. Men det kan vara så att när vi väl tittar på detta och någon gör ett reportage om det så inser människor att det här är jätteviktigt. Men det kan också vara så att nej, det här behöver vi inte veta någonting om längre. Det hjälper oss inte som samhälle eller som grupper. Nu talar jag om samhället som ett enda stort samhälle och det är klart att vi består ofta av mindre grupper i samhället på olika sätt. Men att då är kanske inte den kunskapen faktiskt så viktig för någon sån här grupp längre.
Kan så kallad utdöd kunskap väckas till liv igen? Kan sånt gå i cykler?
Det kan den nog. Ibland så är det nog väldigt svårt att få till stånd därför att det är så mycket av kunskap som inte bara går att skriva ner i en bok eller ett datorprogram utan det finns en del av kunskapen som är det som ibland kallas för tyst kunskap eller kroppens kunskap som sitter i människors levda erfarenheter som man säger ibland. Och har de människorna som har varit med och haft de här erfarenheterna, har de dött ut? Då måste man liksom hitta tillbaka till de erfarenheterna igen. Och det är inte alltid så enkelt. Det går inte alltid att liksom läsa sig till. Men mycket går ju att återuppliva om det åtminstone finns liksom trådar kvar till det förflutna på något sätt i någon form.
Och här nu om man kikar bakom hassen och de här hängerna som bara det drar sig pollen från så ser jag att det glimmar någonting i ljusgrönt där borta. Det är ju ett gäng olika mossarter här. Det där är ju också en grej.
Tillbaka till Botaniska och Stina Weststrand.
Sen är det kanske inte så noga om det är just liksom hassen man känner igen eller om det är cypressflätan, den här mossan som är under oss här eller om det är en tussilago som snart kommer titta upp här i Göteborg. Men bara att se att det är olika arter och att ha den förståelsen, det är det viktiga.
Mm, det är det viktiga, säger Stina Weststrand, vetenskaplig intendent och botanist på Botaniska trädgården i Göteborg. Nina Sjöman, reporter, och det här var en repris från april.
Och nu Sydkorea som valt ny president. Det är inte färdigräknat alla röster ännu, men valundersökningarna tyder på det. Och det sker ett halvår efter att den förre presidenten plötsligt och dramatiskt införde undantagstillstånd.
Just det, och krigslagarna varade bara i 6 timmar. Men det var en chock för sydkoreanerna och det blev kaos. Och medan den förre presidenten står inför rätta så har landet nu valt en ny ledare.
Frida Lampinen är säkerhetspolitisk analytiker på FOI och Gabriel Jonsson är koreakännare på Stockholms universitet. Den här nya presidenten enligt vallokalsundersökningarna, då Lee Jae-myung, han vinner. Är det överraskande, Gabriel Jonsson?
Inte ett dugg. Under hela valkampanjen har han haft en klar ledning på mer än 10%. Så det här valresultatet har varit väntat länge.
Var det väntat för dig också, Frida Lampinen?
Ja, absolut. Om man ser till det faktum att den konservativa presidentkandidaten, alltså han som tillhör regeringspartiet, han har varit omåttlig impopulär eftersom att han tog väldigt lång tid på sig att ta avstånd från den här krigslagsincidenten. Och det har då gjort att folk väljer att rösta på Lee Jae-myung istället.
Om vi hoppar tillbaka lite i tiden, Gabriel Jonsson, hur snurrigt blev det under den förre presidenten med krigslagarna och så?
Ja, det var ett väldigt stort bakslag i den politiska utvecklingen, bland annat för att det var första gången sedan 1979 i samband med mordet på en tidigare president som undantagslagen infördes. Och sedan man införde demokrati 1987 så har den anställts väl, fungerar väl, och att det då händer det här, det var en chock både nationellt och internationellt.
Och det blev ju stora protester och så också.
Ja, och det visar ju att alla anser att demokratin, och även om den inte är perfekt någonstans, ändå måste fungera. Så att det protester som bröt ut med en gång satte ju stopp för det här, så att det varade ju bara 6 timmar.
Mm. Och Frida Lampinen, hur såg omvärlden på det här kaoset?
Ja, det var ju en stor chock för oss alla naturligtvis. Det var ju ingen som hade kunnat tänka sig eller såg på förhand att det här skulle kunna hända. Nog för att president Yoon uppvisade vissa auktoritära tendenser och internationella undersökningar visar att pressfrihet och sådär minskade under honom. Men det gav ju ändå inte skäl för att man skulle tro att det här stod på tur.
Och för den nyvalde presidenten då, när vi får ett klart valresultat, men inrikespolitiskt, hur ser koreanernas förtroende ut för demokratin efter det som har hänt?
Ja, jag tror att många har uppfattat det här som ett ödesval som definierar vilken typ av demokrati som Sydkorea är och kommer att vara. Men Ali har ju gått till kampanj här med att göra upp med de kvarlevor från det auktoritära militärstyret som var i Sydkorea innan 1987, en gång för alla. Och i och med att man då har röstat fram Lee som president, så tror jag att sydkoreanerna är väldigt förhoppningsfulla om att han ska också införleva de här löftena.
Gabriel Jonsson, alltså, det är ju ganska högt valdeltagande om jag förstår. 79% lite drygt, det högsta sedan 1997. Vad säger det?
Ja, det säger ju entydigt att det här valet betraktas som viktigt och att alla vill komma ur den här situationen, och det har man gjort helt och hållet på demokratiska spelregler. Så på så sätt så är ju det som hänt under de senaste 6 månaderna, trots det stora bakslaget i december, ett styrkebesked.
Samtidigt, den nya, han är ju själv misstänkt för korruption och det finns anklagelser om maktmissbruk riktat mot honom och så. Vad kan man säga om det då?
Det är naturligtvis stora minustecken för honom, samtidigt som presidenten har ju immunitet om det inte gäller förräderi eller uppror. Så jag kan inte se att det skulle vara aktuellt i det här fallet. Positivt är också att han har långvarig politisk erfarenhet, vilket inte var fallet med Yoon.
Frida Lampinen, det är ju ekonomiskt besvärligt för Sydkorea också. Det här skedde ju samtidigt som Donald Trumps tullar kom. Hur har det påverkat landet och politiken?
Ja, den övergångsregering som har suttit sedan i december, den har inte kunnat regera speciellt kraftfullt till det här. Man har ju bemött månadernas stormaktspolitik mot bakgrunden av den här inrikespolitiska turbulensen, och man har egentligen bara kunnat hänvisa till de avtal som finns, specifikt då frihandelsavtalet med USA som trädde i kraft 2012. Medan sen den förra presidenten under Trumps förra mandatperiod kunde bemöta Trumps oro på ett annat sätt.
Gabriel Jonsson, hur besvärligt blir det för nya presidenten att hantera det här?
Ja, det blir besvärligt av flera olika skäl, varav ett är att tidigare har det med ett undantag varit en 2 månaders övergångsperiod från valet till makttillträdet. Nu ska han tillträda imorgon, och det är 14 av 21 ministrar som finns på plats, så det, bara den saken gör att det blir en stor utmaning, inklusive alla andra som finns.
Hur är relationen då mellan Sydkorea och Trump?
Nu har det ju blivit besvärligare på grund av de här tullarna, och det är bland annat på viktiga exportprodukter som stål och bilar. Det här inverkar negativt, och exporten sjönk under maj.
Frida Lampinen, det här kaoset då med undantagslagen och om vi tar den övriga utrikespolitiken, förhållandet till Nordkorea, det finns ju där hela tiden. Påverkades det av det?
Av just krigslagsutlysningen, ja. Menar du? Nej, alltså Nordkorea, de tog chansen naturligtvis att fördöma Sydkorea som en korrupt demokrat, eller ja, en korrupt stat helt enkelt. Men i övrigt så reagerade de inte speciellt starkt på det.
Och vi kan väl säga att det kommer vallokalsundersökningar nu från landets tre stora tv-stationer som då ger nya presidenten så att säga valsegern, och vi ska säga hans namn också så att det blir korrekt.
Ja, vi är våra gäster.
Ja, Lee Jae-myung.
Lee Jae-myung. Så att Lee Jae-myung är alltså Sydkoreas nya president. Mm. Enligt de här nyheterna som kommer via nyhetsbyrån Yonhap.
Frida Lampinen, all den här dramatiken ändå i Sydkorea det senaste halvåret, påverkar det landets roll i regionen på något sätt?
Ja, jag tror att ett av Lees främsta uppdrag och prioriteringar nu den tiden är ju att förstås att återetablera Sydkoreas image eller förtroende i det internationella systemet som en trovärdig samarbetspartner, då naturligtvis även inrikes men också utrikes.
Och inrikes då, Gabriel Jonsson, hur ska han göra för att det ska lugna ner sig igen?
En fördel för honom jämfört med företrädaren är ju att han kommer ha majoritet i nationalförsamlingen med sig. Sen måste han ju vara öppen för kontakt med andra partier och inte vara avvisande mot det som Jon var. Men att vända skutan på rätt köl är aldrig lätt när man har svåra problem i ett samhälle. Så det kommer ta tid innan vi ser tecken på för förändringar.
Men den nya presidenten alltså i Sydkorea, han börjar jobbet redan imorgon alltså. Tack så mycket Gabriel Jonsson, Stockholms universitet, och Frida Lampinen från FOI.
Och då kikar vi in hos Ekot och hör vad som händer där.
Ja, vi ska bland annat prata med vår korrespondent om det här med bron som har sprängts mellan ryska fastlandet och Krimhalvön.
Mm. Lyssnar vi kvart i sex Ekot alltså. Mårten Ferlin producerade Studio 1 denna eftermiddag. Här i studion Helena Groll och Lasse Johansson.
Europapodden och radiokorrespondenten i Mellanöstern också kommer direkt efter Ekot. Nu, Karina.
Flera fackförbund har lagt strejkvarsel idag. Snart ska de här vännerna skyddas av en ny EU-lag. Och radiodramat Tordyven flyger i skymningen blir nu tv-serie. Här är Ekots kvart i sex med nyheter, kultur och sport i studion Carina Galanou Ipsonius. Men vi börjar med att bron mellan det ryska fastlandet och Krimhalvön, Kerchbron, har skadats efter att Ukraina hävdade att de sprängt under bron. Vår Rysslands korrespondent Maria Persson Lövgren berättar vad det är som har hänt.
Ja, det här är uppgifter som dels ska verifieras av en video från ukrainska säkerhetstjänsten. Man hävdar att man vid 4-tiden så sprängdes brofundament till Kerchbron med 1100 kilo trotyl, och på bilderna så syns det då en stor vattenpelare efter explosionen. Det här har inte bekräftats från ryskt håll, men underrättelsetjänsten i Ukraina hävdar att detta stämmer.
Och varför gör Ukraina det här just nu?
Ja, det här har nog varit väntat. Det är tredje gången som Ukraina har det målet med den här bron, eftersom bron har byggts sedan Ryssland annekterade och ockuperade Krimhalvön och förser sina trupper med militärt material på den här bron, och den anses därför av Ukraina vara ett legitimt mål att förstöra, och 2022-2023 så sprängde man också på bron.
Och vilka reaktioner, du säger att de har inte kommenterat Ryssland, har det inte kommit några reaktioner därifrån?
Ja, det sägs att det var en drönare som landade på bron och därför stängdes den ett antal timmar på förmiddagen, vilket då Ukraina ser som att det faktiskt var så att den har skadats. Den har stängts ett antal timmar då och den har stängts senare under eftermiddagen, och säkerhetstjänsten i Ukraina säger att det kommer komma mer.
Lite kort bara, Maria, som du sa, de har sprängt den här bron förut. Den förser Krimhalvön med militära vapen och sånt. Är det det som gör att den är så strategiskt viktig?
Ja, inte bara Krimhalvön, hela den östliga fronten, alltså hela den del som Ryssland ockuperar, förses med vapen därifrån, för det här är den enda landvägen från Ryssland.
Tack för det, Maria Persson Löfgren, vår Rysslands korrespondent. Här hemma har flera fackförbund varslat om strejk idag, bland annat Fastighetsanställdas förbund och Seko när det gäller städare inom privat sektor. Nu har vi med oss vår arbetsmarknadsreporter Anders Hjelmin. Berätta, vad innebär det här?
Ja, det varslet som du just nämnde handlar om städning på framförallt stora industrier. Det jobbar ungefär 30 000 personer på avtalsområdet totalt sett. Men det är inte så många människor, men det kan få väldigt stor betydelse, för vissa industrier måste ju städas väldigt ofta för att kunna köras. Läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin till exempel, krävs det rena miljöer. Man har då lagt varsel på företag som AstraZeneca, Cloetta, fordonsindustrin, Scania och Volvobolagen till exempel. Och den 16 juni, om knappt 2 veckor, så kan den här strejken bryta ut.
Och vad är själva stridsfrågan då, eller frågorna?
Ja, men det handlar framförallt om en fråga, och det handlar om ersättningen för deltidsanställda. Facken vill att deltidare, precis som heltidsanställda, ska få övertidsersättning när de jobbar mer än de timmarna som man har på schemat. Det här är för övrigt precis samma stridsfråga som Kommunal varslade om tidigare idag när det gäller privat vård och omsorg. Också det är en del av arbetsgivarorganisationen Almega. Och det här har varit en fråga i många förhandlingar under avtalsrörelsen. Men i och med att många jobbar deltid just i de här branscherna, så blir det dyrt att betala för det här kravet, för om man tittar ur ett arbetsgivarperspektiv, på ett sätt som det då inte blev inom industrin där man fick igenom det här. Och Almega menar ju att kollektivavtalen totalt sett, de måste rymmas inom industrins normerande uppgörelse, det här märket som är 6,4% de kommande 2 åren. Så då måste man ha betalt på något annat sätt.
Du nämnde Kommunal. Inom vården kan det också bli konflikt. Och hur omfattande är det, lite kort?
Ja, det handlar om privata vårdcentraler, omsorgsboenden och äldreboenden på ganska många platser i landet. Men också här håller arbetsgivarna på och analyserar varslet och konsekvenserna. Men ja, 16 juni är datumet att hålla reda på.
Tack, Anders Hjelmin, vår arbetsmarknadsreporter. Nu till något helt annat. För en flykting som kommer till Sverige kostar i genomsnitt 25 000 kronor per år. Det här har Konjunkturinstitutet kommit fram till efter att ha analyserat invandringens ekonomiska effekter. Viktigt att veta, säger finansminister Elisabeth Svantesson.
Jag tycker att alla politiska beslut ska man veta konsekvenserna av, om man ska ha en rätt bild och förståelse. Nu har vi fått svart på vitt också att kostnaden har varit höga under de här åren, och visar också att den politik vi nu för med stramare politik är rätt.
Ekot har tagit del av Konjunkturinstitutets övergripande slutsatser i form av en promemoria från Finansdepartementet. Beräkningarna visar att gruppen flyktingar under hela perioden 1983 till 2022 har ett negativt nettobidrag. På senare år har kostnaden minskat, vilket förklaras med ett lågt flyktingmottagande och att många av dem som kom till Sverige under flyktingkrisen 2015 har fått jobb. För övriga utrikesfödda är nettobidraget positivt sedan 2017. Det beror enligt Konjunkturinstitutet på att arbetskraftsinvandringen har ökat. Finansminister Elisabeth Svantesson igen.
De som har kommit som flyktingar, de har ju kostat rätt mycket pengar. Nu är det inte så att man har invandring för att tjäna pengar, men det är också viktigt att veta att den invandring vi har haft med många lågutbildade ofta flyktingar har också kostat väldigt mycket pengar. Medan de som till exempel har, vad det gäller arbetskraftsinvandring, om man är högkvalificerad, har ju verkligen liksom bidragit rätt så mycket till ekonomin.
Finansminister Elisabeth Svantesson, reporter Lova Olsson. Idag åtalades 4 män misstänkta för inblandningen i mordet på rapportisten Si Gambino. Han sköts ihjäl i ett parkeringshus på Hisingen i Göteborg förra sommaren. Och enligt kammaråklagare Shahrzad Ramini så var mordet välplanerat.
Det stämmer. Utredningen visar att han var måltavla och det här var planerat, och man har aktivt rekognoserat i det här parkeringsgaraget och letat efter målsägaren och inväntat honom i flera dagar innan faktiskt där mordet ägde rum.
Den 26-årige Grammisbelönade rapartisten Si Gambino sköts ihjäl i ett parkeringshus i närheten av sitt hem på Selma Lagerlöfs torg på Hisingen i Göteborg för ett år sedan. Idag har åklagaren lämnat in åtalet. Hon menar att det inte finns något tydligt motiv bakom mordet och att artisten själv inte varit aktiv i något kriminellt nätverk. Däremot finns det personer i hans närhet, säger hon, som tillhör kriminella nätverk. Men längre än så har utredningen inte visat.
Ja, jag menar ju att det här mordet har skett inom ramen för en konflikt som har pågått under många år mellan olika nätverk på Hisingen, Södra och Norra Biskop som de har kommit att kallas. Men vi påstår ju att personer i hans närhet är aktiva Norra Biskop.
Åklagaren menar alltså att det rivaliserande nätverket Södra Biskop ligger bakom mordet. De två mordmisstänkta förnekar brott. De andra två som åtalas för inblandning har gjort vissa medgivanden. Bland annat ska de ha bränt upp den bil som används. En av dem åtalas också för medhjälp till mord men förnekar. Enligt Peter Kron, gruppchef på grova brott i Storgöteborg, har utredningen varit väldigt omfattande. Mycket av bevisningen bygger på kameramaterial och kommunikation. Och så här säger han om utredningen.
Det är ingen som förtjänar en sån här död. Så att jag tycker det är fruktansvärt att ett människoliv inte är värt mer än så.
Och reporter här var Kristin Holmberg. Två personer har gripits misstänkta för att vara inblandade i brandattentatet mot en villa i Grästorp natten till idag. Ingen var hemma i villan vid händelsen och branden släcktes snabbt av räddningstjänsten. För en vecka sedan utsattes samma bostad för en skottlossning. Nu vill arbetsmarknads- och integrationsminister Mats Persson ha en rapport över hur den islamistiska infiltrationen ser ut i Sverige. Idag kallar han till sig en expertgrupp för att få en lägesbild. Och initiativet är en följd av Ekots rapportering om det muslimska brödraskapets förankring i Frankrike.
Jag kommer nu ta initiativ till att vi i Sverige genomför en motsvarande fransk rapport här i Sverige för att komma till botten med de här problemen för att få göra upp med den här ängsligheten som har funnits i Sverige kring den här typen av frågor och för att vi på det sättet ska kunna pressa tillbaka de här krafterna.
Nyligen berättade Ekot om en rapport som den franska regeringen har beställt om hur det muslimska brödraskapet har etablerat sig i Frankrike och Europa. Brödraskapets radikala ideologi kännetecknas av dubbla budskap, indoktrinering och förnekelse av principer som jämställdhet och människovärde. Ideologin sprids underifrån genom till exempel idrott och kulturella aktiviteter enligt rapporten.
Ytterst är ju det andra muslimer, liberala muslimer, som förlorar på det. Och alla de människorna som har kommit till Sverige för att få frihet här hotas ju av de här extremistiska krafterna.
Dagens möte med en expertgrupp med kompetenser inom terrorism, islamism och politisk islam kommer att följas av fler. Experterna är överens om att det är viktigt att en rapport uppdaterar hur islamismen ser ut i Sverige idag. Så här säger en av experterna, terroristforskaren Magnus Ranstorp.
Den svenska värdegrunden som vilar på rättsstaten, respekt för individuella mänskliga fri- och rättigheter och sen jämställdhet. Här finns det krockytor som de här grupperingarna försöker utnyttja. Det vill säga att man vill fjärma vissa grupper i samhället från att bli integrerade eller att anamma de värdegrunden.
Och reporter här var Margareta Svensson. Nu kan hundar och katter för första gången få en lag som skyddar dem i EU. EU-parlamentets jordbruksutskott röstade nämligen för förslaget idag på eftermiddagen. Och förhoppningen är bland annat att man ska få bukt med den illegala handeln och garantera att våra husdjur inte har behövt lida innan vi får hem dem. Emma Wiesner är EU-parlamentariker för Centerpartiet.
Det viktigaste är att vi äntligen får gemensamma regler på EUs inre marknad för djurvälfärden, för katter och hundar. Bara en sån sak som att vi har valpfabriker i och utanför Europa 2025, det är rent vansinne.
Nästan hälften av alla hushåll i EU har en katt eller en hund hemma. Ändå finns det alltså inte någon heltäckande lagstiftning som garanterar att de har det bra. Men dagens omröstning var ett stort kliv åt det hållet, även om Miljöpartiet och flera djurskyddsorganisationer hade velat se ännu strängare krav. Och det mesta tyder på att nya villkor för katter och hundar kan vara färdigförhandlade innan året är slut. Att stoppa illegal verksamhet är ett viktigt skäl till att Moderaterna vill ha lagen, säger Jessica Polfjärd som är moderat EU-parlamentariker.
Dessutom så är det ett fruktansvärt lidande för de hundvalpar som också föds, tas från mamman tidigt och förs in inom Europas gränser.
Enligt förslaget ska alla hundar och katter märkas så att man säkert ska kunna spåra djurets ursprung. Förra året stoppades över 350 hundar vid den svenska gränsen. Men Håkan Hansson, som är biträdande enhetschef på Tullverket, säger att det sannolikt bara är en mycket liten del av de djur som förs illegalt över gränsen. Och det här är ett stort problem för både djuren och dess ägare, säger han.
Många hundar har varit väldigt sjuka och haft parasiter och så vidare. Det syns ju inte på dem. Det är först efter ett tag när valpen har blivit lite större som de äter inte och kanske kissar, bajsar, blod och så vidare. Och då får man avliva djuren.
Sia Holmgren var reporter. Så byter vi ämne för det folkkära radiodramat Tordyven flyger i skymningen av Maria Gripe och Kai Pollack från 1976 ska nu bli en tv-serie. Och det här var väl på tiden, för det har inte gjorts förut. Anna-Karin Ivarsson, Kulturnytt.
Nej, men faktiskt inte. Radio och bok, ja. Men vägen till en tv-serie har varit ganska lång. Men nu fanns bifall från Maria Gripes barn och Kai Pollack sa ja. Och så finansiering från bland annat EU, berättar producenten Josefin Tengblad.
Målet har varit att ha samma budget som en dramaserie för vuxna, och det har vi nått.
Och så har de skådespelare som Pernilla August, Lena Endre finns med, Christer Henriksson är berättarröst, Kristina Skolin är mystisk schackspelande röst i telefon, och Thomas von Brömsen, han kunde till och med tänka sig att spela insekt bara han fick vara med.
Jag kan spela Tordyven, jag gör vad som helst, bara för att vara med. Det har aldrig hänt förut i mitt liv liksom, att jag har haft ett sånt förhållande till en produkt eller produktion som just den här med Tordyven.
Och vad beror det på?
För att jag hörde originalet 1976 med familjen och vi satt klistrade. Hela sommaren var vi liksom som bara fastlåsta vid radion när den gick. Vi tyckte så otroligt mycket om den alltså.
Har de unga samma relation till dramat som Thomas von Brömsen?
Ja, men de är på gång kan man säga. Vi kan höra Einar Alvarado Lundberg som spelar lillebrorsan.
Det blandas så olika saker, liksom även liksom relationer, sen finns det filosofiska liksom så här, slumpen och ödet, och sen också mysterie och sen deckare. Alltså det är så, det är det som Maria Gripe är så bra på att göra. Blanda alla de här sakerna och kombinera dem och göra det till en jättefin bok och radio, och nu blir det en serie äntligen.
Men Anna-Karin, vad handlar Tordyven flyger i skymningen om då?
Det är mycket handling i den här. Ungdomarna Annika, David och Jonas hamnar i ett äventyr med mystiska meddelanden från förr i tiden. Faraonernas Egypten har en roll, men centrum är ett gammalt hus på svensk landsbygd där märkliga saker händer. Och nu väntar världen på den här svenska 70-tals sommarskildringen, för det hoppas i alla fall producenten Josefin Tengblad som presenterat serien utomlands.
För jag tänkte just, vi har ju en relation till boken. Men de älskade den. Så det ska bli så spännande att se om den tar sig. Om Tordyven flyger nu över hela världen.
Och tv-serien har premiär på SVT Play i juli. Tack Anna-Karin Ivarsson, Kulturnytt. Och från tv-serie till ekonomi. För nu visar en sammanställning över bolagen på Stockholmsbörsen att deras vd:s löner växer till flera miljoner kronor om året. Men skillnaden i lön mellan män och kvinnor ökar. Erika Andersson är medgrundare på All Shares som har gjort undersökningen.
Skillnaden i löner mellan män och kvinnor är 8,2% om vi tittar på vd-löner. Och det här är ett gap som har ökat.
Medianlönen för en vd i ett bolag på Stockholmsbörsen var 4,6 miljoner kronor förra året. Det visar en sammanställning som All Shares gjort och något som nyhetsbyrån TT var först med att rapportera om. VD:arnas löner ökade med nästan 6% jämfört med året innan. Och totalersättningen, om man räknar in både lön, bonus, pensioner och aktieprogram, landade på strax över 7 miljoner kronor. Enligt Erik Andersson har lönetakten gått tillbaka till det brukliga.
Förra året så såg vi en liten dipp där man höll igen löneökningarna för att bemöta inflationstrycket. Men i år så ser vi att det är tillbaka på normala nivåer igen.
Samtidigt ökar skillnaderna i lön mellan män och kvinnor på vd-poster. År 2023 var skillnaden strax under 6%. Nu har lönegapet vuxit till dryga 8%. Erika Andersson på All Shares igen.
Och det är ju såklart beklagligt.
Reporter Filippa Ramqvist. Och på börsen idag stängde Stockholmsbörsen på plus 0,1%. London stängde på plus 0,1% även de. I Frankfurt gick börsen upp med 0,6% och i New York har Dow Jones hittills gått upp med 0,3%. Nasdaq upp 0,7%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 62 öre och en euro 10 kronor och 94 öre. Nu Radiosporten med Martin Hedberg.
Och vi har fokus på fotboll och våra landslag. Först om herrlandslaget där nu även Viktor Gyökeres lämnat återbud inför de kommande landskamperna mot Ungern och Algeriet. Därmed saknas nu hela den starka svenska offensivtrion Alexander Isak, Dejan Kulusevski och Gyökeres. Redan ikväll klockan 19.30 spelar damlandslaget en viktig match som vi sänder.
Sverige mot Danmark, gruppfinal i Nations League. Sverige vinner gruppen vid oavgjort. Varför är det här en viktig match, Johan?
Ja, men först och främst, gå långt i en turnering, ta sig till en semifinal. Det är alltid skönt. Sen så är det också ett avstamp inför ett EM som kommer om en månad. Där man kommer möta Danmark i den första matchen. Få lite respekt och visa att ja, men vi kommer komma med en bra taktik som gör att vi kan vinna den första EM-matchen.
Vinner Sverige den här matchen då?
Jag tror att det blir en jättejämn match där det blir ett kryss.
Sa vår expert Johan Elmander till reporter Andreas Mats.
Och vi tar en titt på morgondagens väder när SMHI säger att stora delar av landet får molnigt med regn eller skurar. Men i sydöstra Götaland och norra Norrland först en del sol. Temperatur från i söder 15-20 grader till i norr 10-15 grader. Det avrundar och avslutar Ekot kvart i sex som producerades av Karin Holsten. Jag heter Carina Galanou Ipsonius och nu lyssnar vi på Europapodden.
Europeiska höjdare minglar på säkerhetskonferens i Singapore för att ta större plats på världsscenen. Men kan Europa hävda sig mellan Kina och USA och bli en militär spelare att räkna med i Asien? Du lyssnar på Europapodden.
If Europe wants to avoid war, Europe must get ready for war.
Det är hela Europa i gang med.
Pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe.
Буде більше підтримки в Європі.
It is about damn time.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Europapodden som vi spelar in på förmiddagen den 3 juni. Jag anropar Andreas Liljeheden, Brysselkorrespondent, på en gång. Hej Andreas.
Hej Parisa.
Du Andreas, det blev stor dramatik i Nederländerna nu här på förmiddagen. I samma stund som vi spelar in så utspelade sig en politisk dramatik där. Regeringen står inför kollaps. Kom det här som en blixt från klar himmel eller?
Nej, inte riktigt. Vi har ju invandringskritiken Geert Wilders i Nederländerna som har flaggat lite för det här. Han har ju försökt driva en betydligt hårdare, striktare migrationspolitik och inte riktigt fått gehör för den politiken som han vill se då av de andra partierna i en väldigt brokig regeringskoalition i Nederländerna. Och han har då lagt fram en 10-punktsplan för en striktare migrationspolitik och sagt att om inte jag får stöd för den här planen så hoppar jag av. Och det var det här avhoppet som kom då i morse, att Geert Wilders gick ut på plattformen X och sa att han lämnar regeringskoalitionen.
Han satt alltså hårt mot hårt helt enkelt?
Ja, det gjorde han, och det har ju varit ett brokigt samarbete alltså med Geert Wilders frihetsparti. Sen var det liberala högerliberaler, det var konservativa och sen också ett bondeparti som har suttit i regering i 11 månader. Det var ju svårt att få till den här regeringen efter att Geert Wilders parti blev det största partiet i det nederländska valet. Så att det här var lite på gång kan man säga att den skulle falla. Och nu så ser det ut som att man då går mot ännu ett nyval i Nederländerna.
Pågående alltså. Vi kommer få följa dig i nyheterna, Andreas, för att få höra det senaste. Och sen kanske det blir tillfälle att ta upp ämnet Nederländerna och politiken där i ett senare avsnitt av Europapodden. Vi skulle ju faktiskt prata om något helt annat idag. I takt med att USA distanserar sig från Europa så har europeerna insett att man måste skapa nya band till och vara mer närvarande i Asien. Och det ska vi prata om i dagens avsnitt. I slutet av förra veckan invigdes nämligen den årliga försvars- och säkerhetskonferensen Shangri-La Dialogue i Singapore. En konferens som historiskt varit ett forum för diplomati och samtal på hög nivå. Och Europa var den här gången närvarande i allra högsta grad. För att prata om det här ska vi säga hej till Axel Kronholm, radions Asienkorrespondent. Premiär i Europapodden är det. Hej Axel.
Hej Parisa.
Du Axel, du var ju på plats. Ge oss en bild av den här extraordinära europeiska närvaron i Singapore.
Ja, men jag tar konferensen lite kort först. Alltså, det här är ju Asiens största försvarskonferens. Och det är ett väldigt stort säkerhetspådrag när man ska in där. Det är så att taxichaufförerna i Singapore suckar när de får en körning dit. För att de vet om att ja, men då måste bilen åka igenom massa extra kontroller och den ska sökas igenom och sådär. Men det är förståeligt, för väl inne i det här lyxhotellet där konferensen hålls, där rör sig och minglar alla rätt fritt. Alltså generaler, ministrar, presidenter och journalister. Förra året när jag var där så råkade jag hamna bredvid Filippinernas försvarsminister i pissoaren. Så det finns ju liksom en... Alla är väldigt tillgängliga på många sätt där. Och så för regeringar är det förstås extra intressant att vara där och kunna maxa möten på kort tid. Och som du sa, stor europeisk närvaro. Alltså Emmanuel Macron från Frankrike öppningstalade. Jag tror att det är första gången i konferensens historia som en europeisk ledare håller det här öppningstalet på fredagskvällen. Också Kaja Kallas var där, EUs utrikeschef, Tysklands arméchef. Det var försvarsministrar från Finland, Sverige, Litauen, Nederländerna, ja, och så vidare. Och i de flesta av